Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Chang.
Välkommen.
Tack.
Vart är dina flyktingar?
De är på en förläggning i Skokloster.
Vem bekostar dem?
Swish-donationer, folk som har frivilliga, Fredrik von Essen som äger Skokloster och hela anläggningen där ute. Och nej, det är privata initiativ. Som.
Vi har faktiskt någonting som lät väldigt märkligt.
Vadå?
Att du inte vill ha Swish.
Nej, men jag har fått så mycket Swish nu så jag vet inte vad jag ska göra av allt. Alltså jag skojar inte. De har fått bo på hotell i Polen. Inget stort hotell, men fint var det. Jag har betalat all mat. Alltså lunch, kvällsmat, middag. Alltså allt. Frukost, hela köret. Jag har varit och köpt kläder till alla. Vad de än behöver. Jag har ordnat med bussresa till Sverige. Och pröjsat för mat första dagarna i Sverige och sådär till andra. Nu frivilliga i Håbo kommun tar över och hela köret.
But I'm imagining these like Ukrainian refugees. They're like, actually this war and destruction thing is not too bad.
Nej, alltså jag sorterade dem. Jag skojade ju med dem att ska man vara flyktig så ska man ju vara det med stil. Och det har ju, alltså de har ju haft, alltså, det är ju så här, nästan alla av dem har ju barn med sig.
Flykting med stil.
Oh. Ja, och om föräldrarna är oroliga eller bekymrade eller blir stressade så märker ungarna det. Och då mår inte de bra. Det är väldigt, ni fattar vad jag menar. Så jag har haft väldigt fokus på att hela tiden liksom få föräldrar att fatta att andas ut. Ni behöver inte tänka på saker, vi tar hand om det. För jag tror det största, så här, om ukrainsk inkomst möter svenska utgifter så kan jag förstå om folk blir lite stressade. Förstår du vad jag menar? Om du som ukrainsk... Som ukrainare, vad är det rimligt att du max har ju sparat kapital? Har du 10 000 kronor i svenska värde så är det bra.
Det är billigt i Ukraina.
Ja,
ja, alltså en ukrainsk medellön ligger på kanske 4 000 spänn i månaden, någonting sånt. Medan här ligger vi 10 gånger högre, 40 000. Okej, sen försvinner jävligt mycket skatt.
Det är billigare, mycket billigare också.
Mycket billigare i Ukraina, ja. Och det är klart att bara åka till Polen och bo på hotell, det är ingenting som de har i sin föreställningsvärld, för det är alldeles för dyrt. Ja. Så jag förklarar liksom att jag betalar allt, vad ni än behöver så prisar jag. Det är inga stora summor för min del att ligga ute med. Speciellt inte med tanke på hur mycket Swish som kommit in. Så fokus har ju varit på att hålla de här, alltså vi har gott humör liksom, och sen lite framtidstro att ja, men ni kommer till Sverige, det kommer lösa sig, vi kommer hjälpa er få jobb, ni kommer stå på egna ben, det kommer liksom...
Har du lovat allt det här?
Lovat? Bra fråga faktiskt.
Jag har förklarat att liksom, ja, men, lova.
Har du inte berättat om hur lång tid det tar innan man kommer in i arbete som flykting? Eller så?
De har redan varit på Migrationsverket, de får sina samordningsnummer vilken dag som helst.
Vad gör de här mammorna då? Vad är deras yrken?
En optiker.
Många är raketforskare faktiskt.
Det är helt oironiskt att Ukraina så har de faktiskt en fabrik för att bygga just raketer i östra Ukraina. De har skjutit upp mycket satelliter ju. Och mycket av de här raketmotorerna och sånt, i alla fall fram till nyligen, byggdes i Ukraina. Men det var ju kopplat till rysk försvarsindustri. Men ryssarna har ju skjutit upp mycket åt USA ju.
Mm-hmm. Men okej, optiker mer?
Nej, optiker. En är, nu ska vi se, en jobbade på bank. En var skräddare. Slipsar och så här grejer. Alltså specialgrejerna du gör för hand.
And the rest housewives?
Nej, de har nog, det är då lite blandat med yrken där. Nu har jag inte gjort en total inventering. Jag tog med mig tre kurder också.
För de har vi ju inte få av.
Nej, men för att balansera upp det. Ja.
Nej, men jag står inte vid gränsen och håller på. Nej, du är från Kurdistan. Det är inte, så kan man inte hålla på.
Det gjorde du ju nästan.
Ja, om det kommer till... Nej, så här.
Det gjorde han ju faktiskt.
Lugn med dig nu. Det kom ju ett gäng...
Som var från stanländer, som, sa du.
Ja, men de har ingen anknytning till Ukraina whatsoever. Och de har gjort dit bara för att passa på nu när det kom flyktingström in i Europa. Mm. Ja, men de här tre kurderna, de var ju utbytesstudenter. Den ena är utbildad doktor, läkare eller vad fan han är ju. De andra två är medicinsk laboratorie någonting. Men alltså det är högutbildade killar. Ja. Och den tredje också någonting sånt. Skitschyssta. Så här, två av dem är ju gifta med ukrainska och den ena har ju en unge ihop med en ukrainska. Så tar jag hit frun så, och ungen. Ska inte han få följa? Alltså kom igen. Ja. Och det här kommer bli högutkomsttagare och fortare kvickt ju.
Men det vänta. Kommer bli en vinst. För samhället.
Lite så, längre fram.
Totalförsvarsplikt här i Sverige, det omfattar också de som inte är medborgare, men har uppehållstillstånd. Så jag skulle, till exempel om det finns krig, jag skulle behöva kriga. De behöver inte i Ukraina, de kurdiska...
Nej, de behöver inte...
De var där lagligt, eller hur?
Ja, de var lagligt och hade uppehållstillstånd i hela biten, men de är inte ukrainska medborgare och...
Så bara medborgare får kriga där?
Ja, alltså du får ju frivilligt delta får du göra. Men du har inte tvång på dig.
Chang, får jag fråga dig. Visst var det så att du åkte ner först och främst för att hämta din anställd?
Nej, därför att han kan inte lämna Ukraina, så att det är kört från början. För han vad är det? Män mellan 18 och 60 får inte lämna landet. Mm. Så han är ju fast där han är.
Och bara män, eller hur?
Vad sa du?
Män bara.
Ja, men ja. Ja. Han har jobbat hos mig 2 år och sådär.
Sexistiskt slem.
Så vad tänkte du när du först åkte ner?
Nej, men jag tänkte jag åker ner och tar lite bilder och vill bara liksom kolla hur ser det ut vid gränsen. Mm. Vi funderade på att åka in till Lviv med ju. Jag hade inte riktigt bestämt hur jag skulle göra. Men jag var ju mentalt förberedd på att vi kanske drar in till Ukraina och spana läget.
Kan man ta sig in?
Ja. Ja, det är bara att köra in. Mm. Det är värre att ta sig ut.
In yes, out no.
Ja, ut är värre. Men jag tog ju med mig liksom ombyteskläder, så att i värsta fall om jag behöver sova i dikerna eller något, så har jag liksom är rätt klädd och rätt grejer med mig och sådär. För att liksom,
men vänta, du åkte ner bara för att kolla läget? Eller?
Ja, jag åkte ner för att kolla läget. Jag tar lite bilder, intervjuar folk. Det kan bli någon story till nyheter idag.
All right.
Ja, men jag har ingen aning, alltså, när jag åker, jag har ju inte en susning om hur situationen är vid gränsen. Jag har ingen aning om vad som väntar mig, ingenting. Utan vi åker ner och kollar bara. Så vi kör ju ner, jag åker med Roger Sahlström, han ville hänga med.
Vem är det?
Vem är det?
Han är, fan ska vi säga, en sån här lite frilans.
Håller han på med annan alternativ media?
Ja, som fan. Han har varit på typ alla nästan. Och jävligt duktig fotograf är han.
Det får jag ändå ge honom. Ja. Duktig fotograf.
Ja, han är duktig som fotograf. Okay. Men lite spretig när det kommer till allt möjligt. Men en snäll kille. Men han är lite... Tillhör väl på Twitter den här svansen som skriver lite vad fan som helst. Och är i luven på vänstern och så här. Men han är duktig fotograf, schysst kille och han är inte så som bangar utan han kör. Så vi åkte ner liksom och han fotar och håller på. Vi kommer till gränsen. Och det första jag möts av när jag går in, det var en sån här stor anläggning. Men det var ju jättemycket från Mellanöstern och Afrika. Mm. Och sådär. Men det var ju de som har varit i Vitryssland som försökte ta sig över gränsen och polackerna har stoppat. Liksom Lukashenko försökte använda som någon slags migrationsvapen eller vad vi ska kalla det.
Men alltså har man gjort så att man bussat dem från Vitryssland.
In i Ukraina.
Ukraina.
Ja, så att de istället kan följa med flyktingströmmen i Ukraina in.
Mm. But do they have like some kind of like Belarus? Do they have like immigrants from the Middle East stored in some warehouse or something? Like every now and then there's a every now and then a conflict and they push some people from the Middle East.
Ja, men de öppnade ju en flyglinje mellan Minsk och Bagdad, tror jag, eller något. Så de har bara skyfflat in till Vitryssland för sen köra fram dem till gränsen mot Polen och trycka in dem.
Men okej, du åker dit för att se läget på gränsen. När bestämmer du dig för att göra det här till en av de mest medialt uppmärksammade soloflyktingoperationerna?
Ja, det är ju så här att jag det är inte så att jag tar ett aktivt beslut på det sättet och det här ska bli en jättestor mediegrej, utan jag träffade en ukrainsk tjej, Marina heter hon, som är jätteengagerad som volontär och försöker, du vet, hjälpa till folk som kommer från Ukraina, inte har någonstans att ta vägen, sy ihop dem med någon polack eller någon som kan plocka upp dem, du vet, försöker bara hjälpa hela tiden, superstressad är hon. Och jag står ju där i min den här arbetskläderna som det står nyheter idag på. Ser ut som en jävla sopgubbe. Och det tog ju inte 5 minuter så kommer hon och ger mig en sopkvast. Får hjälpa till att sopa utanför där. För det blir så jävla det blir så stökigt. För det står ju massa folk, kliver av bussar, käkar någonting, väntar en timme eller två ungarna och det och bla bla bla. Och så kastas det massa grejer. Och så fattas det soptunnel. Så det var ju skitigt på marken med grejer. Så jag står ju då och sopar ju.
Du åkte ner till gränsen och sopa.
Ja, men vi städar där sopsäck. Jag och ett par ukrainska tjejer.
Lego-städare.
Wait. Let me get this straight. So you go there, you meet a Ukrainian woman who gives you a trash bag.
Yeah.
And then you just like, you go for it.
Yeah, but it needed to be clean, so why not?
Okay, so, It is närområde.
Okay. Ja, men... Någon behöver göra det också, liksom. Vad fan bryr sig? Jag stod ju bara.
Alla måste hjälpa till.
Ja, så vi står där och städar. Och under tiden jag står städar där, och där kommer ju busslaster med folk som hoppar av och frågar vad de ska ta vägen och det och det. Och så var det en mamma med son. Vad kan hon vara? 40-årsåldern kanske? 35-40? Och jag snackar lite med henne och vi frågar, vad ska du ta vägen? Ja, det vet hon inte. Hej. Mm. Och du känner ingen i Polen eller på Tyskland eller något. Nej, hon tänkte, det är väl ett flyktingläge eller vad tar man vägen? Hon har ingen aning. Ja, polackerna är... Ja, de har flyktingläge men det är ju jävla tråkigt ställe. Så men häng med mig till Sverige om du vill då. Jaha, Sverige liksom. Det fanns ju inte mentalt i hennes huvud. Så jag förklarade, nej men vi löser det. Jag kan nog hitta någonstans att bo och sådär. Och med grabben, han var ju 13, fyllde ju 14 dagen vi anlände till Sverige faktiskt. Så vi snackar lite med dem och så ni har sopat färdigt och grejat med lite annat här, så åker jag ut i hotellet sen kan du följa med, vi har extra säng. Eller då hade vi, första natten så var det, jag snarkar ju så jävligt och vi hade en till kille som heter Pierre som när vi åkte ner.
Har du sömnapné?
Förmodligen. Roger hade tagit sin telefon och spelat in och sovit, det lät för jävligt.
Du vet att man dör i förtid va? Om man har sömnapné.
Jag tror jag kan lista 100 anledningar till varför jag kommer dö i förtid.
Jag tror att du underskattar sömnapné.
Ja, men vad kan jag göra åt det?
Du måste ha bettskena som trycker fram din underkäke. Annars är det liksom stroke, hjärtproblem när du är 45-50.
Well, the other thing that you can breathe through.
Ja, CPAP.
Ja, vi tittar på det sen. Nu gör Mustafa lustiga gester. Nej, men i alla fall. Så första natten vi var i hotellet så bad vi att få konferensrummet också. Och madrasser på golvet. För det var ledigt. Plus ett annat rum som egentligen inte är hotellrum. Men de hade satt hit sängar. Så jag och Roger sov i konferensrummet första natten. Och sen stack ju Pierre för han fick hemlängtan. Så jag och Roger kvar. Och då hade vi det hotellrummet på 4 sängar. Så vi sa till, men det finns ett hotellrum. Ta det. Mm. Så hon var där första natten, allt var bra. Sen på morgonen när vi ska käka frukost, då springer vi på en annan ukrainsk kvinna som är gift med en kurd. Och pratar bra engelska. Så jag var på henne att nej, vänta lite, tar jag det rätt kronologiskt, skitsamma. Men hon, vi har den här ukrainska kvinnan i alla fall som hjälper oss hela tiden. Skitbra tjej. Så vi börjar åka varje dag till gränsen i alla fall. Och så står vi där, antingen sopar vi eller hjälper till med något praktiskt. Under tiden så träffar vi alla och pratar med oss ukrainare. Och då hon Marina förmedlar också folk som inte har någonstans att ta vägen. Ja, men kanske du kan ta dem, Jean. Ja, visst, jag börjar ju fylla på mer och mer på hotellet. Så till slut har jag 25 pass med ungar. Och då hade jag beställt efter en buss från Sverige som kom ner och hämtade alla. Så åkte vi upp till... Och 3 dagar innan, då pratade jag med... Nu vet Tobbe, han som jag jagar gris med.
Yep.
Mm. Ja. Han var ju nyfiken på hur fan det gick där nere. Så sa jag att jag har ihop ett flyktinglass nu. Ja, ja kolla med Fredrik von Essen heter han. Han har ju konferensanläggning. Det var ju det STs tankesmedja Oikos hade sitt för några månader sedan. Jag ringer från Essen. Bara, jag har en busslast med båtflyktingar här. Åh fan, vad kul! Så bara, ja men vi kan i ordning ställa lite boende här. Det är inga bekymmer, vi fixar det. Så han satte igång 6-7 snickare som jobbar typ dygnet runt. För att göra i ordning rum då med sängar, allting och måla om och göra det ordentligt. Och de har kök, så det blir som ett korridorboende. Och så har de liksom rum då där de bor uppdelat. Och så gemensam yta med kök, tv, soffa och ett gym på nedervåningen. Och liksom, där kan de ju stanna ett tag. Ja.
Finns det inte någon ironi i det här?
Det hela är upp och ner världen. Konferensstället där Oikos brukar hänga på sa, ja, ta flyktingarna hit. Ja. De kan bo här. Och Chang Frick tog dit dem.
Mm. Efter att ha
ja, jag på... tror det är möjligen ett last till på väg.
Du, när du kom tillbaka till Sverige... Ja. Så fick du ett meddelande från en DN-journalist. Ja. Berätta lite om det.
Men vänta lite, han ska berätta storyn först.
Ja, men jag är typ klar. Nu är de i Sverige. Ja. Och sen, ja, det enda att lägga till det var att den här första mamman vi träffade, hennes pojk fyllde ju 14 samma dag vi kom till Sverige. Så vi stack och köpte en dator med och så hämtade jag raggabilen så fick han åka i den.
Mm. Är inte bensinen svindyr nu?
Jo, men om du ser mitt Swish-konto nu så har jag faktiskt råd att tanka.
Så du försöker säga att flyktingmottagning, flyktingboende, det är väldigt lönsam affär?
Jag vet, alltså alla de andra flyktingmottagningsgrejerna, det har ju varit i Migrationsverkets regi, så det är väl bara att kolla vad de har lagt på det.
Mm. DN?
Ja, DN. Ja, Björn Klen hörde av sig.
Och vem är det?
När DN riktigt, riktigt ogillar någon, då skickar de Björn of Klen för att göra ett karaktärsmord på den personen.
Var det han som gjorde den här karaktärsmorden på den där Barbara från Engelska skolan?
Ja, ja visst. Ja. Ja. Och det var ju, du vet, att hon använde honom för att torka av sig händerna. Blev sån här,
ja,
just det. Men det var ju att hon hade ju kramat om honom bara och så hade hon sagt det. Har de glömt att händerna var lite blöta, så hade de skojat om det. Så... Han vilseleder ju hela situationen för lura. Alltså han är ju mästare. Alltså så här har han ju gjort jättemånga grejer. Han har gjort massa artiklar som är alla är likadana. Det är totalt förnedrande. Alltså han låtsas att han är din kompis och sen letar minsta detalj han kan använda för att få det att se ut i sämsta möjliga dagar.
Vad var det du skrev tillbaka till honom?
Ja, jag skrev väl något att DN måste reta sig gruvligt. För att jag hämtar flyktingar och de skickar honom av alla journalister att intervjua mig. Men vill jag göra någon fejkad medieskandal så kan jag klara av det alldeles utmärkt på egen hand.
Du har ju varit lite omnämnd hela veckan. Det är ju,
som alla andra veckor.
Jo, men Jens Liljestrand skrev en grej om dig.
Ja, det var en debattartikel i Göteborgs-Posten med som...
Ja, men det var någon nobody. Det var ju någon bonde någonstans.
Och vad är skillnaden mot Liljestrand?
Men Liljestrand hade dig, Malcolm Schiune och Hanif Bali också, va?
Och Ivar Arpi också, eller?
Och Ivar Arpi.
Ja.
Att ni var...
Ja, men det var mer namn. Det var rätt många. Han namedroppade rätt många.
Ja, att ni
och så
var...
Han om dem då?
De är Putins nyttiga idioter. Ja. Och så går han igenom lite grejer du har sagt genom åren om Ryssland och Putin och sådär. Hur ställer du dig till de citaten genom åren? Till exempel har någon sagt till dig på Twitter så här... Ja, Ryssland någonting, och då sa du skrivit att nej, men det är väl inte så, Ryssland är inte så mycket värre än något annat land.
Ja, ja, det var ju också 2014.
Jo, jag vet. Men hur ställer du dig till det idag?
Nej, men där och då så var det väl ett fullt legit argument.
Det här, alltså jag tycker det här är så jävla ohedligt att man ska gå tillbaka i tiden nästan 10 år och så ska man fronta människor idag med vad man har skrivit för 10-20 år sedan.
Det var 8 år sedan, men okej.
Nej, men det är, i det här fallet var det 8 år sedan. Men det är så många andra sammanhang där någon har sagt någonting för typ 2000 år sedan. Och sen så varför sa du det här för 2000 år sedan?
Ja, det men det, alltså det är på något sätt man förutsätter att jag 2014 skulle ha förutspått vad som hände idag. Det är lite den logiken. Där och då så... Det fanns en...
Men du trodde inte alls att Ryssland skulle invadera Ukraina?
Jag tror ingenting. Alltså jag väldigt du... sällan jag förutspår och försöker spå vad som är. Jag försöker förhålla mig till det vi vet här och nu.
Fast
jag...
vi har ju diskuterat det här och du har väl ändå tänkt tankar och du sa att nej, det här är inte så troligt.
Nej, eller så här, jag var inbjuden i Publicistklubben förra året, för som är året, och så fick vi fråga vad tror vi kommer bli nästa års stora nyhetshändelse. Och de andra som var i panelen, jag kommer inte ihåg ens vad de sa, det var väl så här, det var väl något med MeToo eller något annat som är spännande i debatten och det kan bli. Och den enda som sa något om Ukraina, det var jag, att det där är en bubblare som mycket väl kan spåra ur, eller jag kommer inte ihåg exakt hur formulerade mig. Men att vi har en situation nu runt Ukraina som kan bli den riktigt stora grejen. Och jag twittrade den där grejen med ju.
Ja, men jag skickar ju videoklippen till dig.
Ja, så att jag har haft ögonen på det här. Men om det skulle smälla eller inte. Jag vill aldrig liksom gå in och säga bu eller bä. För att det är ren idioti. Ingen kan spå i framtiden. Jag kan ju inte läsa Putins tankar. Det är ingen annan som kan. Det enda man kan göra är att man kan göra kvalificerade gissningar eller försöka, hur sannolikt är det att något inträffar. Och redan förra året i december så ansåg jag ju att sannolikheten börjar bli ganska hög nu.
Ska jag spela upp klippet från den?
Ja, det kan du göra.
Men är det... Vänta, Chang var före, förlåt.
Ja, en bubblare, om vi pratar utomlands eller geopolitik, så är det nog Ryssland. Just nu så har vi väldigt stora trupprörelser nära Ukrainas gränser, eller så påstås det i vart fall från både USA. Och det var ju bara häromdagen, det var ju möte mellan USAs utrikesminister Sergej Lavrov från Ryssland. Och det pågår väldigt intensivt, det är många som förväntar sig att det kan bli en invasion av Ukraina. Och då är ju baltstaterna jättenervösa, för då vet ligger hänger de lös. Så det beror ju oss, eller det är väldigt nära oss, snarare vad som händer i USA. Det kan bli en bubblare i Europa generellt.
Mm. När var det?
Detta var november eller december förra året.
Okay.
Så alltså, jag har ju hållit ögonen på det här. Och liksom, när jag står i panelen och får välja en sak och typ vad kan bli stora nyhetshändelser nästa år, så är det just situationen Ryssland-Ukraina som jag trycker på. Så att, visst fan har jag haft i korten att det här skulle kunna smälla. Kanske långt före många andra i media har börjat fatta att shit, det här kan faktiskt gå rätt så söderut. Men jag vill väldigt sällan vara så här deterministisk att pang, det här kommer hända, eller så här kommer det bli. Man har nästan alltid fel.
Har ni noterat på sociala medier senaste veckan nu hur alla är ju såklart anti-Ryssland och Putin?
Mm.
Men hur både vänstern och högern anklagar varandra för att vara Putins nyttiga idiot. Så hon, Märta Stenevi, går ut och säger så här: Jim Åkesson är Putins nyttiga idiot. Och Henrik Jönsson gör en hel video om att det är klimatrörelsen som är Putins nyttiga idiot. Och Åkesson gick ut och sa att Miljöpartiet är Putins nyttiga idiot. Och då undrar jag, vem är egentligen Putins nyttiga idiot här?
Alla som har fått sitt land att bli beroende av rysk tillförsel av energi.
Ja,
100%.
Ja.
Så jag får väl ge Jimmy Åkesson rätt där. Miljöaktivister har blivit matade av rysk propaganda.
Ja, 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 ja.
Det är tyvärr ett faktum.
Well, not necessarily here in Sweden, but like,
jo,
there has, yeah, but I mean like there have been like miljöaktivister som, like, did you see this article that I sent at some point? They were basically financed by Russian oil lobby.
Ja, det var Guardian eller BBC.
Yeah, yeah.
Båda de har rapporterat om det.
Legit.
Ja,
yeah, yeah.
Ja, det är det.
And basically because of that Europe has reduced fracking a lot. And at some point we had like much more oil and gas production compared to today.
Det här är också en kul grej för i Sverige. Nu blir det ju egen reklam igen, men det självklara sättet att göra oss oberoende av Ryssland, det är ju att bygga ut kärnkraft och vattenkraft.
Ja.
Ja.
Får jag bara fråga, om man skulle bygga ut kärnkraften,
ja,
hur lång tid tar det?
Du kan bygga smälla upp ett kärnkraftverk på ett par, tre år.
På tre år?
Det gjorde vi på 80-talet. Klarade vi det då, så ska vi klara det idag. Men det behöver tas politiska beslut, för att nu har man...
Det är inte så att det tar ungefär 10-15 år.
Nej, men om du borträknar byråkratin.
Ja, alltså vi pratade fysiska bygget till att den är igång och funkar, så är det kanske 2-3 år.
Om vi hade haft en monark som sagt att vi behöver kärnkraftverk så hade det tagit 2-3 år.
Men nu, det är ju en vi har ju inte monark.
Nej, och då ska vi inte underskatta det lobbyarbete Miljöpartiet hållit på med i det här landet och bara tryckt ut det här budskapet om att det tar 10-20 år att bygga upp ett kärnkraftverk.
Ja, men det är ju för att de har gjort alla de här reglerna som gör det i princip omöjligt. Alltså, ska du öppna en gruva så är ju, alltså de skickar in ansökan, vadå, 10 år sedan. Och det har fortfarande inte landat i något beslut med miljötillståndprövning och hela skiten.
Det är sjukt. Men Sverige är inte beroende av Ryssland alls.
Nej, inte så här. Vi använder inte gas speciellt mycket alls i Sverige. Ja. Men vi är ihopkopplade med elnätet i Tyskland. Och om Tyskland underskott på el sticker priserna där och den tokimporterar från Sverige, vilket drar upp priserna här. Aha. Vi har ju generellt exporterat och hjälpt Tyskland att hålla nere priserna och göra dem mindre beroende av gas.
Men är vi skyldiga att exportera till Tyskland?
Nej, det är fri marknad. Men vi sitter ihop med dem. Så sticker priset där så sticker det hos oss också. Mm.
Tjänar inte vi en massa pengar på det här egentligen?
När kärnkraftverken var igång så kunde vi exportera, och hade vi haft dem kvar idag så hade vi gjort pengar sin i helvete, men nu har vi ju stängt ner dem. Och när inte tyskarna får in el från Sverige, då måste den produceras på annat sätt då när det är vindstilla, och då är det gasturbiner. Det är därför det är när folk pratar om Nord Stream 2, det är ju tyskarna haft mycket större intresse att bygga den här gasledningen vad ryssarna har haft. Ryssarna kan sälja till kineser och andra håll. Det är tyskt nationalintresse.
Och det är på det här, har ni sett den här? Det här är från när Trump var president och så har han ett möte med NATO.
Ja.
Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia where you're supposed to be guarding against Russia and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries. And then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia.
Han hade rätt.
Ja, men det kunde jag sagt då med att han, alltså det behöver du inte. Det är så konstigt att folk i efterhand så här.
Jag vet.
Ja, men även då hade det ju bara läsa innan till. Ja.
Det var bara fel person som sa det.
Ja, men så är det alltid i politik. När det är fel person som säger något så då, folk är ju dumma i huvudet, kollektivt dumma i huvudet, men det är ju ingen nyhet.
Shit, vad jag saknar honom. Det hade varit typ epic entertainment.
Nej, och det här är ett stort jävla hyckleri som har stört mig i det här, därför att vi har en massa tyckare i media som är på, de kan gå på mig eller Åkesson eller någon som är safe och gå på, för de är fega, de här människorna Liljestrand, det är de mest ryggrådslösa, fega små möblerna som kröpit på det här landets yta. För de skulle aldrig våga hugga mot någon som de uppfattar har lite makt över dem. Där är de livrädda, utan du tar tacksamma mål där de känner sig safe. Och så kletar allt det här, innan var det rasismkleteri och vi är hjärtlösa och sen nu är det Putin, jag vet inte vad det är nästa gång, det är väl något annat som dyker upp sen. Men ska man ta det här lite seriöst så skulle ju kritiken riktas mot framförallt Tyskland och i viss mån Frankrike. För de har ju hållit en jävligt schysst linje mot Ryssland hela tiden och vill göra affärer och alltså i de här tunga avgörande frågorna. Där är det ju, och framförallt tyskarna för att,
Netherlands as well. They import shitloads of Russia, from Russia.
Ja, men Nederländerna är ju som en blindtarm till Tyskland.
Men om man ska försvara det lite, har inte de tänkt ur ett diplomatiskt, relationsmässigt perspektiv ju mer vi gör affärer, vi är vänner, vi har relationer, vi får något tillbaka, inte kommer du starta ett krig, eller hur? För att vi har ju business.
Men, och den logiken är fullt legit. Och så är, alltså, så här, du kan hantera, först och främst, Ryssland, en del kallar den semidemokrati. Kommer ni ihåg att en del har kritiserat mig för att Chang han försvarade Rysslands val och sa att det funkade bra i rysk tv, bla bla bla. Men då vill jag inte att de ska titta på klippet och förstå vad det handlar om, för då faller ju argumentet. Men, och det intressanta här är, när jag var där med Pavel, då var det ju lokalval. Det vill säga att nothing was at stake för Putin eller någon i Kreml. Utan vi pratade mot, alltså, i Sverige så har vi ju kommun, landsting och riksdagsval samma dag. Så är det ju inte där. Utan du har en dag för kommunval. Sen något år senare så har vi motsvarande regionerna eller oblast. Men det var lokalvalen. Och det var ju inte mycket ett stake. Och väldigt mycket funkade helt okej. Okay. Alltså, jag säger helt okej. Okay. Det förekom valfusk såklart. Men det var inte statligt sanktionerat valfusk eller någon stor spelare i Moskva som hade någonting. Alltså, utan det var väl kanske lokalt som det var fight mellan olika kandidater och de använde tjuvnyp på grejer. Jag skulle sätta det i relation till när sossarna kastade Estes valsedlar, vilket har blivit lite av en sport, och kanske lite fulare där borta, men ändå så pass att till exempel du hade i Moskva så var det ju en kandidat som var knuten till Putins parti Förenad Ryssland som förlorade och fick den oppositionella som vann där i Moskva, vilket var lite nesligt för Putin, men det accepterades och legitimerades. Det var liksom ingenting. Och då kan man ju dra, man kan tänka så här att, jag ibland tänker så här, demokrati bygger man underifrån. Kan du få lokalval eller åtminstone att något sånär funkar? Visst, det förekommer lite valfusk och oegentligheter. Men å andra sidan, ett land med 140 miljoner invånare, det är nog svårt att få ett val som funkar helt fläckfritt. Och alldeles oavsett. Ser vi till Rysslands historia så allting som bara pekar lite i rätt riktning är ju en stor seger med tanke på hur det har sett ut historiskt. Och det tycker jag att, ja men det är ju kul. Ja, det, då ska man väl ändå kunna ge det ett erkännande ändå att här fanns det ju faktiskt, även om presidentvalet är jävligt korrupt, där skulle man kanske inte tillåta någon annan bli president. Men åtminstone lokalt så finns det ändå någon slags folk kan känna att deras röst spelar någon roll på sina håll och hela den här biten. Med tiden så kanske det kan börja sippra uppåt till regionerna när man gör val där och så vidare. Så att det är inte så att det är en helt och hållet utmejslad diktatur som i Syrien eller Iran eller något sånt där.
Utan, it's becoming.
Ja, de har kommit en bit på vägen att börja köra lite demokrati. Men de har inte nått hela, du har ju inte de här institutionerna som är oberoende med fri maktdelning, att oberoende domstol, oberoende medier och sådär. Så skulle det börja bli valfusk så kan ju ingen liksom, vad ska du rapportera det? Vilken domstol ska ogiltigt förklara? Utmana det. Så att du har ju ett stort inbyggt problem där. Men det finns små ljusglimtar där liksom små frön som skulle kunna liksom växa vidare.
But I really think like...
Yes, eller fanns, of course, ljusglimtar like, kanske jag ska säga.
Like you're saying, Mustafa, business and trade is of course good and it's good to like encourage friendly relationships between countries, but it's not the same thing as fuel. Like fuel is like has always been a state security issue where you get your fuel from.
Vi kan ju köpa från det demokratiska och fria Saudiarabien som alternativ.
Actually I wouldn't say that it has to be a democratic state, but it definitely should not be a semi-hostile state. So Russia has been a semi-hostile state.
Not before. The reason.
Yo.
Nah, fram.
Come on.
Lugn nu. Så här. Backa. Det var inte när Ryssland gick in i Georgien. Vem sida ställde sig muff på initialt, Niklas Wykman och dem på Rysslands sida?
Hur då?
Det finns ju de skrev ju debattartiklar om det i media. Det är bara att googla.
Varför gjorde de det?
Nu var det ju... Alltså, Georgien var ju rätt mycket heta på gröten stridspitta och började attackera det här Sydossetien eller vad fan. Det var om jag nu minns det rätt. Vilket tog ryssarna på sängen lite. Och så gick ryssarna in sen. Men... MUF var ju då på Rysslands sida initialt innan de svängde. Det var ju inte så, om vi backar, när jag var med i MUF, då var det ju diskussion om att göra det viseringsfritt för ryssar att åka till Sverige. Man hade en väldigt positiv inställning till Ryssland. Att man nu hade Ryssland tagit sig ur kommunismen, de vill börja införa marknadsekonomi, de tar sina första stapplande steg och bli ett friare land. Och då var ju hela MUF, som jag kommer ihåg det då var jag 15-16 år, man var jävligt positiv och ville hjälpa Ryssland liksom, att nu ska vi ha en bra relation till dem. Sen har det har gradvis blivit Putin höll ett tal, detta var länge sedan, fan var det i München eller vad det var, jag tror Merkel var där.
Ja.
där han var väldigt kritisk till världsordningen, att där man kallar en unipolär värld, att USA är världspolisen. Han vill ha en multipolär värld, right, där det är en som liksom dikterar allt.
Balance of powers.
Ja, precis. Och han
men var det? Det var
länge sedan. Det var länge sedan. Och sen dess så har ryssarna, jag ska inte säga att de har varit, hur översätter man hostile, fientligt inställda till Europa, men de har varit väldigt noga med att de har en egen linje. Det är inte så att de följer kineser, Europa eller USA, utan de har sin egen liksom.
2007, ja. Speech in Munich, München, Security,
ja.
Conference.
Ja, 2007, ja, precis. Så ja, det var ju länge sedan nu, det var ju liksom 3 år innan SD ens kom in i riksdagen.
So does that mean like the security apparatus in all of the Western countries were malfunctional or what? This is like, if he speaks about something like that, this should really raise red flags.
No, alltså, du får ju sätta ditt.
Okay,
det han säger så här, att ryssarna har sina egna intressen och vi kommer agera efter dem. Vi kommer inte liksom bli ett bihang till NATO, vi kommer inte bli ett bihang till EU, vi kommer inte bli ett bihang till Kina eller Indien eller någon annan stor regional makt eller så här, eller som aspirerar på att bli global makt, utan de kommer ha sin egen linje. Vad det betyder är att de kommer ju liksom med diplomati förhandla med alla och försöka, och de har sina intressen helt enkelt. Och i Putins huvud, och det har han gett uttryck för många gånger, det är ju att när Sovjet föll så såg han ju det som den största geopolitiska katastrofen. Det var inte så att han saknade kommunismen, men den geopolitiska makt som Sovjet utgjorde. Ja, och det kan man ju orda om vad man vill, om vad man tycker, men jag bara säger att det är så han ser på det, och den vill han återupprätta.
Mm. Men i och för sig också, do you know, a lot of people are circulating this clip that when Obama was making fun of Mitt Romney, because Mitt Romney was saying that Russia was like the number one security threat to America or the Western world, and Obama made fun of him, told him like, you're still living like in the 80s, like in the time of Cold War, and like basically that you're an idiot, kind of.
Jag såg det, fast grejen är att just då så hade vi också tyckt det, för just då var Syrienkonflikten, IS, jihadister, islamister, och han bara, Ryssland är vår största risk.
Well, but at the same time, yeah, okay, fine. Ja, like ja, Syria, ISIS and all that, but they no matter how hostile they can never like constitute a security threat to the West in the same way that Russia can.
Fast just då så hade vi...
Ryssland kan inte vara ett så stort hot. Alltså det kom igen, Ukraina, vad är de? 40 miljoner, okej, det är rätt stort land, men de är ju ännu mer fattiga ryssarna på något plan. De spöar ju ryssarnas röv nu i militärt. Om Ukraina av alla jävla länder spöar deras röv, hur fan oroliga ska vi vara för?
Alltså, fast det är väl olika, det är väl, är det inte, rätt om jag fel, Chang, men man kan ju kriga på olika sätt. Om USA skulle bestämma sig att gå in med flyganfall och bombardera, då hade väl situationen sett mycket annorlunda ut.
Om USA skulle gå in med flyganfall?
Ja, det också.
Alltså då förlorar ryssarna på en eftermiddag där.
Mm. Ja, alltså, men de har kärnvapen.
Ja, exakt.
Ja, det här, men vänta, det här är någonting vi inte visste. Nu låter det som att alla hela tiden vet att Rysslands armé är så pass ineffektiv som den har visat sig vara.
Det visste vi inte
heller. Det är en papperstiger, har det visat sig.
Inte helt papperstiger.
Men alltså, underhåll av deras maskiner har varit katastrof. Det verkar som att varenda process, varenda inköp de har gjort i militären har bara kapats av från toppen. Okay.
Det här var också någonting som jag har sagt till folk redan för flera år sedan. När jag var i Moskva med Pavel så mötte vi ju många av de här höjdarna. Det första som slog mig det är att det är gamla övervintrade sovjetgubbar. Och de är kvar mentalt i Sovjet. All deras utrustning är kvar i Sovjet. Hela deras världsbild är kvar i Sovjet. Lycka till att möta någonting som är modernare 1990.
Okej, okay, sure. Men du har dels det, sen har du också, du får ta in faktumet att rysk militär som går in i Ukraina, deras stridsmoral kommer ju förändras sekunden de träffar på ukrainarna.
Men alltså det var ju samma sak i Afghanistan.
Tappar de stridsmoral där också?
Ja, därför att de undrade ju, vad gör vi här?
Ja. Ryssarna vill inte kriga, alltså ryska soldater vill inte kriga i Ukraina. Och det är många som förstår också, det är att i princip alla i Ryssland har någon släkting, någon vän eller någon koppling till Ukraina. Likadant i Ukraina, så alla har någon släkting i Ryssland. De är liksom, det är som att vi skulle attackera Skåne eller Norge eller någonting sånt.
Jo, men jag försvarar Omars hållning här, att den faktorn skulle kanske i teorin inte vara ett problem om Ryssland hamnar i konflikt med länder som inte har någon koppling till Ryssland. Då får du inte det här problemet med att soldaterna känner en sorts samhörighet med dem de ska attackera.
Nej, det har du kanske inte, men alltså...
Om vi gör så här, om vi jämför Ryssland och Iran och hur västvärlden har agerat mot Iran kontra Ryssland. Iran, det är en petrostate. Ryssland, det är en petrostate. Mm. Ingen av dem vill tillhöra väst. Ingen av dem vill vara ett bihang.
Jo, ryssarna vill tillhöra väst.
Folket.
Nej,
inte staten.
Nej.
Om han ville tillhöra väst hade han inte pratat om en unipolär värld som måste bli en multipolär värld.
Men du vill tillhöra väst?
Det köper inte jag.
Nej, jo, det finns en stor önskan i, även i rysk
statsapparatur.
Ja, att tillhöra väst. Men de vill göra det på sina egna villkor.
Putin har ju i flera tillfällen faktiskt varit på EU och sa att vi vill bli medlemmar av EU. Han har frågat om de kan gå med i NATO.
Och det är ju var lite på skämt.
Ja, okej. Okay. Jag tror att han vill, men de andra litar inte på honom.
Nej, exakt. Lite så. Alltså, det fanns, om vi backar ett antal år tillbaka, så har det funnits ett hopp i Ryssland att de ska få bli jämbördiga med väst och kunna interagera och allt. De vill bli som väst. Alltså ekonomisk utveckling. Men de är livrädda att tappa liksom, samtidigt det är en dubbelhet där, för de vill inte heller tappa sin särställning som Ryssland och att de är supermakt och liksom allting. De vill inte bara sugas upp och bli något kommersialiserat McDonald's vad heter det, franchise eller du vet så här. Utan de vill fortfarande ha kvar sitt särregn. Alltså,
gissar hur många...
Ryssarna tänker mycket med känslor också. Det är liksom inte allt är inte så här rak, logisk... Nej.
Gissa hur många restauranger McDonald's stängde i Ryssland?
Det var 55 000 eller någonting, va?
Nej, inte. 850 någonting. Jag tror, alltså...
Någonting som jag reagerar på är att den ryska ekonomin, jag tror den var mycket, mycket större än vad den egentligen är.
Som Italien var den väl någonting.
Det är helt sjukt. Att Ryssland som är så pass stort land har en ekonomi motsvarande Italien.
Ja, men tänk, de är bara de är 144 miljoner någonting, ja. Va? Så landarian gör att skenet bedrar lite.
Yeah. But I think we are...
Men hur många är Italien? De är inte 140 miljoner.
Nej, det är de inte. Jag menar kontra landaria. Men det ser ju ut som ett gigantiskt imperium. Men de är liksom, det är bara 40 miljoner fler än det bor i
Men
Iran.
Om man tänker sig hur mycket energi de producerar och exporterar. Alltså att Europa är beroende av dem energimässigt.
That's the only thing that
men vad har
this
Italien
and wheat
då?
Kind of.
Vad fan har Italien?
Well, I don't know, fashion or
something. Jag tror ju att du har en väldigt stor skuggekonomi i Ryssland som inte följer med i de officiella siffrorna.
Mm. But when we're also like evaluating the capacity of the Russian army, I think again a mistake many people are doing is that the evaluating how they are acting in Ukraine. But the thing is, Putin still Russia in general, they don't want to make the Ukrainian people so much the enemy. But imagine if they were in war with like a country that they want to destroy.
Yeah,
I think it would be a much different kind of like
warfare.
Jag tror att väst har lidit lite av sin herrejösses liberalism och naiva tro att alla länder kan bli demokratiska utan att ta hänsyn till vilken historia de har haft.
Ja,
och så har de missbedömt Ryssland.
Ryssland kan bli en demokrati. Absolut.
Nu är det en lång uppförsbacke för sig. Nu.
Nu är det jävulsk uppförsbacke. Ja. Men du måste se.
Men från 90-talet där. Där hade man faktiskt en chans.
Och jag tror att både Putin och Medvedev i ett tidigt skede nog såg det framför sig att de skulle gå den vägen. Men jag kanske har fel. Men jag tror att de någonstans har tänkt tanken och varit inne på det. Men de har varit livrädda för att Ryssland ska falla samman eller att USA ska splittra upp Ryssland. Ja, men du vet, den där nojan och oron har funnits. Och hur säkrar du dig mot det? Ja, då måste du ha en stark centralmakt. Men då vågar du ju inte gå fullt ut med maktdelning och allting. För det kan ju användas... Då slår nojan till att det kan användas mot landet självt. Så att det som hindrar dem i stor utsträckning, det är den här gamla sovjetnojan. Paranoia helt enkelt. Och den är ju max. Den har ju bara ökat och ökat. Ju mer... Det har blivit en ond spiral skulle jag säga. Ju mer USA anklagat ryssarna, ni hackade vårt val och ni gett, du vet ju mer man trugger igång det. Då ökar deras paranoia med att fan väster.
Men det gjorde
oss.
De ju också, Chang. De var inblandade i valet.
Irak hade massförstörelsevapen. Det var tur att USA gick in och satte stopp för
Ryssland
det.
Ryssland var inblandade i amerikanska valet. Det är bevisat av amerikanska underrättelsetjänster.
Var är bevisen?
Snälla, de grep ju de där ryssarna som var i USA.
Vilka ryssar?
Jag vet inte vad de heter nu.
Nej, inte jag heller.
Nej, men de var... Chang, lägg av!
USA, ja, men jag har googlat detta.
Storbritannien med det där.
Nej, men var det inte med Hillary Clintons konto och sådär? De läckte, de hackade och
de hackade in sig i demokraternas...
De hackade...
Och nu håller de på att hacka in sig i svenska myndigheter.
Men herregud. Vadå, det där herregud? Har ju Wikileaks och alla möjliga hackergrupper sysslat med sedan 80-talet. Under så fall har alla valpåverkat alla.
Fast skillnaden med det här är att, om jag förstår det hela rätt, att det här är ju från central håll, att det är... Det är ju inte en isolerad organisation utan det är från rysk. Eller?
Men vänta lite. Säger ni att USAs demokrati är så jävla skör att ett gäng finniga jävla ryssar vill sitta och
styra dem? Nu byter du fokus.
Ja.
Nu pratar vi om att Ryssland försökte påverka amerikanska... Det gjorde de ju också.
Ja, nej, men,
de läckte ju information från
Lugn nu. Det är två olika påståenden. Har du hackat ett val? Då betyder att du har lyckats styra.
Inte så att de...
Påverkar, att de påverkar. Okay,
ja, alla försöker påverka alla.
Men, okej.
Okay. Så har det alltid varit.
Har Sverige försökt påverka USAs val?
Har Stefan Löfven gett order om att svenska cybermilitärer ska skapa propagandakampanjer i USA för att svinga valet åt ett eller annat håll?
USA agerar så i många tredje världenländer.
Nu fokuserar vi på
det. Det gör de. Ja, hela Sydamerika.
Jag vill bara komma till en poäng. Sverige har agerat väldigt, man kallar det lobbyism väldigt ofta, att vi tar ett beslut och vi ska försöka påverka ett annat land i en viss riktning som vi tycker är bra, eller det kan vara för miljön eller vad det nu kan vara. Så vi lägger mycket pengar i Ryssland för sånt där till exempel. Så i någon mening, ja, men det är en skala det där ju.
Det är en skala, men jag tycker att du relativiserar nu.
Nej, jag men relativiserar. Min poäng är att man blåser upp ryssarna som att de har en jätteförmåga att påverka utgången i amerikanskt val.
För det gjorde de ju.
Nej, det gjorde de inte. Det är alltså, bullshit. Att de har försökt att påverka, ja. Men vilken effekt har det gett?
Vänta nu. Alltså, rätta mig om jag har fel. Vad jag minns från det där valet, det var ju Hillary Clintons läckta e-mails. Och det gjorde ju att hon blev så jävla impopulär. Minns jag fel att det var så det gick till?
Nej, du minns helt
rätt. Det kan inte vara så att hon var impopulär alldeles oavsett.
Hon var impopulär, och de gjorde det ännu mer.
Det vart uppenbart. Och det där påverkade direkt så att hon inte blev vald.
I love that Chang is having difficulty like totally letting go of his Russian agent aura.
Han är en
dubbelagent egentligen.
Nej, men det blir en sån intellektuell ohederlighet för att... Och fanns det någon, alltså så här, det är piratpartisterna i mig eller libertarianerna i mig. Man brukar säga att information vill vara fri. Jag skiter i vem som har hackat, vad säger informationen? Var det en massa smuts hon höll på med, så fine. Det kunde likväl varit en amerikansk. Så här, notera vad jag säger. Jag säger inte att ryssarna inte har försökt. Det jag säger är att
de andra är inte mycket bättre.
Nej, det är inte det heller. Det jag säger är att du måste ställa dig för, okej, men lyckades var det, alltså,
ja,
har ryssarna en sån makt att de kan styra
we're not talking about how effective really it is.
Nej.
We are talking about that have they tried to do it, there's
det
a state that
de har försökt.
Yes, this that's
det vi pratar om.
Alla försöker, man
alla som
kanske tror att de har möjlighet att påverka försöker använda det verktyget.
Det här är från amerikanska senatens intelligence committee efter 2016 valet.
Ja.
Där en av Trumps högsta chefer för Trump-kampanjen, Paul Manafort, hade direkt kontakt med ryska intelligensofficerare. En av dem hette Konstantin Kilimnik och en rysk oligark som hette Oleg Deripaska.
Ja, men honom känner jag till.
Ja. Så en av Trumps högsta chefer för hans kampanj har direkt kontakt med en rysk intelligensofficer och en rysk oligark och har matat dem information från Trumps kampanj som senatens intelligence committee kommer fram till i de här förhören. Ja. Att Ryssland har haft en direkt påverkan på Trumps policybeslut genom den här informationskanalen. Ja. Ge mig en sån motsvarighet, säg för till exempel Sverige. Nu när du relativiserar Sverige.
Eller vem som helst.
Ja. Du har fucking FSB-oligarker som sitter och har direkt kontakt med Trump via proxy.
Via proxy.
I utbyte för gud vet vad, men via den här Paul Manafort.
Ja, välkommen till politik.
Ja, men nu relativiserar
du. Ni är så här, åh nej, han har pratat med en ryss, fy fan, han är
inte vilken ryss som helst. Det är inte en av de här 55 000 McDonalds-anställda.
Om du är en jävla politiker och du ska ha någon kontakt med någon jävel i Ryssland, så är oddsen ungefär 86% att du kommer möta en intelligence officer. Okay. Sorry, men så är det.
Ja, men du är inte en politiker, du är chairman för en kampanj. Det är inte så att du sitter
lyssna på mig vad jag säger. Jag sa innan att det är helt uppenbart att ryssarna har försökt påverka i USA. Man försöker väl klart influera och för sina egna intressen.
Men de har inte lyckats påverka någonting,
säger du.
Jag säger att den påverkan de har gjort kan inte förklara att Trump blir vald till president.
Inte hela förklaringen.
Det kan, alltså, om det
är en push.
Om det är ett val som hänger på 50 000 röster, då är det såklart propagandaoperationer kan bidra till att svinga ett val. Sen att jag tror inte heller Ryssland har kunnat diktera utfallet med total kontroll.
Men de här läckta, de hackade sig in i de här mejlsystemet och läckte all information. Det var väl, alltså, missuppfattat att det var rysk påverkan.
Vad jag mer skulle sortera detta i lådan diplomatiska tjuvnyp där man håller på att jävlas med varandra. USA hackar ju i Ryssland, det är ju tätt och i Ukraina gör ju detsamma. Ryssarna har ju världens sämsta jävla IT-säkerhet för övrigt.
Tillbaks till det där, jag tror det där är en viktig jämförelse, Iran och Ryssland. Båda är petrostates, Iran har blivit utsatta för helt brutala sanktioner, båda har kärnvapen. Och ingen av dem vill vara en del av väst. Där håller inte jag med dig om att Ryssland vill försöka
the
bli en del av väst.
The difference is that Iran wants to destroy Israel, I think.
Ja, och Ryssland vill destroy...
Ja, vad?
Alla andra länder.
Nej, det vill de inte.
Well, I think Iran is a bit too explicit about it. That they,
ja, det är de. Ja, det är de.
And like they are also more explicit about their hostility to the US.
Det är de. Så det är inte en perfekt jämförelse, men jag tror fortfarande att väst har varit förblindad av sin naiva tro på att man kan installera demokrati vart som helst. Och jag är inte så säker på om Ryssland kan bli en demokrati.
Jag säger inte jag är säker, men jag är aldrig säker på något, men det är att säga att det finns en vilja i Ryssland att faktiskt bli ett speciellt yngre generation. I allra högsta grad.
Mm. Ja, den yngre,
de konsumerar ju medier och västmedier och YouTube och allt det här.
Men vi kunde konstatera att de var ju inte så pass många som kunde ens engelska.
Ja, men fler och fler läser engelska.
Ja, men det var vi pratade om 10%.
Alltså, sättet jag lärde mig engelska var inte skolan. Det var ju filmer så på tv med text under. Det var ju så man lärde sig engelska.
Samma här.
I bästa sättet.
Och jag tror det kommer börja komma mer och mer datorspelkulturen. Alla ungar i Sverige vet vad Soka Bliat betyder.
Jag har
genom
en fråga. Så det som händer i Ryssland nu, det är ju, alltså Putin försöker förklara för ryssarna att nej, men vi var tvungna att gå in, det var massa nazister och fascister där, vi var tvungna att hjälpa våra bröder och systrar. Mm. Okej, hur länge kommer man kunna hålla på med den informationen? Och så intalar han ju folket att alla de här sanktionerna som har kommit och det kommer påverka dig och mig, det är för att väst hatar oss. Det här är väst sätt att förstöra för... Ja, men vänta. Frågan är, hur länge kan han få dem att tro på det här? Tills folket bara så här... Ja, det kanske ligger en liten sanning i det här, men det var ju du som fucking startade kriget som gjorde att de här sanktionerna kom. Hur länge tar det innan folket vänder sig mot Putin och hans generaler och oligarkerna?
Jag tror att när den materiella standarden sänks rejält,
Partly, but not just that.
Nej, inte bara, men det är nog en stor förutsättning. När folk får, i sin vardag får det, när det är brödköer, då börjar det verka gunga under fötterna.
Och då bryr man sig inte om att förklaringen att väst har gjort det här mot oss. Bara, vad var det som fick igång det här?
No, but the thing is, Russians have a lot of family, like they have a lot of ties with Ukrainians, so they have some kind of communication where the Ukrainians are telling them what's happening, and they kind of have some trust to them. So that's one thing. But also, there have been also campaigns, even on the internet, to try to reach to the Russian populations, like even sending like random. I heard like some. I was listening to the BBC and they said that I can't remember who was doing that. They said like they sent about 20 million emails to Russian people, basically telling them about like that Putin is lying to you and things like that. I guess it will affect some.
Okej, jag var lite harsh.
Notera en sak. Nu pratar man som det var dess självklarhet att väst ska in och informera ryssarna om hur hemsk deras regim är. Men det är inte någonstans någon form av påverkan. Men om ryssarna läcker lite e-mail och visar att Hillary Clinton var korrupt så är det, förstår ni vad jag menar?
Kopplat till valet, direkt valet.
Ja, men hade vi haft val i Ryssland på rätt sätt så hade
de ville få Trump vald. Det skulle gynna dem och det gjorde det också. Putin och Trump stod bredvid varandra på en presskonferens. Han får en direkt fråga av en amerikansk journalist. Alla dina underrättelsetjänster säger att Putin påverkade valet.
Ja, men...
Och då säger Trump, jag litar inte på min underrättelsetjänst för att Putin sa till mig under mötet att han inte har någonting med det att göra. Han fucking vann!
Okej, hur funkar demokratin i USA? Du har alla stora företag backar, de köper ju lojalitet hos presidenten genom att backa deras kampanj med en jävla massa pengar, lobbyism. Och så blir de lovade någonting tillbaka ifall presidenten vinner. Är ni med?
Mm. Ja, absolut.
Ryssarna agerade som ett företag, de, som en stor jävla bensinstation.
Så det är det här du tappar bort oss. Du kan inte likställa de här företagen i USA med fucking Ryssland som dödar journalister och förgiftar sina motstånd. Det du beskriver med lobbyisterna...
Ja, för oljebolag har aldrig förgiftat någonting, släppt ut en jävla massa olja i havet. I USA,
de är inte bra, nej, de är inte perfekta. Men jag väljer dem dagligen i USA framför
Ryssland.
Ja,
men det här är inte en fråga om vem som är god eller ond. Jag pratar inte utifrån vem som är god eller ond och vem som är nobel och elak och dum.
Det här som du håller på med nu, det här är precis...
Nej, du vill ha in mig i känslomässigt resonemang där jag ska bara känslomässigt måste vara emot ryssarna till varje jävla pris.
Rationellt skulle du hålla på att relativisera varje
grej. Nej, ni kommer med ett påstående att Ryssland hackade valet och ni kan inte bevisa det. Det enda ni säger är att ryssarna försökte påverka, lyckades i någon mån med läckta e-mail med Hillary och sådär, men var det som avgjorde valets utgång? Jag har fucking ingen aning. För när det är valrörelse i USA så är det valrörelse på steroider. Det är en miljon nyheter som bombarderas varje dag, som håller på. Alla drar åt alla håll och kanter. Det är rena jävla kaoset.
Jag tror ingen av oss här säger att det var hela pusselbiten, men en rätt hyfsat
stor del. Ja, men så har internationell politik funkat i evigheter. Tror du inte Indien försöker påverka i Pakistan och Pakistan försöker påverka ledarskapet i Indien? Tror du inte kineserna försöker i afrikanska länder?
Vad
alla
har det
försöker.
Med saken att göra?
Därför att det är så det har varit hur länge som helst. Man kan inte bara skita i historien och gå in i enskild punkt. Titta vad elaka de är. Ja, men det här har varit spelplanen hur länge som helst. Och så plötsligt låtsas man som att det aldrig hänt tidigare, att nu är det något unikt. Det här har förändrat hela världen.
Ja, ryssarna försökte... De försökte
påverka, ja. So what?
Ja. Men det är det här, vadå so what? Du kan inte bara luta tillbaka.
Vi försöker
tillbaka.
Säga att det är
nej. Det är så här. Vi har ett gäng ungar på en skolgård. Alla håller på att mobba alla. Men det finns en unge som vi inte tycker om. Så nu pratar vi bara alla fel den unga gör med skit i alla andra. Och så fort man nämner, ja men det här har ju varit common practice nu i 4 års tid på den här skolgården. Du relativiserar den här jävla ungen för han har fel hudfärg eller vad det är. Han är den onda, vi skiter vad alla andra har gjort. Det är bara han vi ska prata om.
Det är bara Putin vi ska prata om.
The difference I think is, it seems to me at least, that we see Russia as the enemy and you don't.
Jag ser dem varken som vän eller fiende.
Yeah, and we see Russia as the enemy.
Jag ser sällan stater som vän eller fiende.
Men sossarna som
de har intressen.
Chang. Men ser du ryssar som potentiell fiende mot Sverige idag? Det här befinner oss idag.
Nej, alltså de undersökningar så finns att ryssar i gemen har ganska bra bild av Sverige.
De har fucking hotat oss 2 gånger!
Har hela Ryssland ställt sig bakom Lavrov?
Regimen. Vi pratar om regimen.
Hela Ryssland var inte bakom att det skulle vinna Ukraina heller. Ryssland.
Så ni Ryssland?
Ryssland. Ja, vi pratar om regimen.
Ryska
regimen.
Ja, de visar tänderna mot Sverige för de vill inte att Sverige ska gå med i NATO.
Vet du vad det här påminner mig om lite grann? Det här påminner om när man jobbar i förorten. Så är det alltid massor med skurkar. Det är en
skurkar. Banditer,
skurkar. De går och trakasserar enskilda familjer. Och så säger de till den här familjen så här: om du går och anmäler dig till polisen kommer vi knulla skiten ur dig. Och det är precis vad Ryssland gör nu. Om du går med till NATO och går med där, då kommer vi knulla skiter ur dig. Ja, så gör ryssarna mot oss idag. Ja. Och vi bara såhär, ska vi gå till polisen eller inte?
De är geopolitiska Adidas-riddare.
Typ. Ja, exakt.
Ja, men det är fucking maffia. Det är en stat som är maffia. Kom inte och säg nu att den amerikanska staten är också maffia.
Fast den är det lite grann. Ja,
alltså, det är det som att ni är små barnunge som börjar upptäcka hur geopolitik funkar.
I'm with you. I understand that everybody does it. When against basically states that are somewhat not totally friendly. They are not totally friendly towards. Okay? And I'm really like trying to convey to you that the difference in this clash is that we see Russia as the enemy. This is maybe the difference. So, yes, everybody does it, but they are the fucking enemy.
Ja, vill alltså du, staten.
Vill du vara en del av väst och vill du närma dig Europa och bli en ordentlig officiell handelspartner som vi kan lita på, då ska du manipulera valen på rätt sätt. Du ska köpa reklamplatser i rätt tidningar.
För kinesiska staten.
Du ska rasiststämpla människor som inte håller med dig. Gör det på ett finare sätt, på vårt sätt.
Förgifta inte folk. Döda inte journalister.
Snacka skit om dem. Skriv debattartiklar.
Jo, heter du Julian Assange kan vi låsa in dem på obestämd tid så han ruttnar i någon fängelse.
Vad var det Julian Assange hade gjort nu igen?
Ja, han avslöjade ju att amerikanerna nöjessköt på araber i Irak.
Ja, då ska han sitta i fängelse. Ja, exakt. För att det han gjorde att han avslöjade, det står jag bakom varje dag i veckan. Det var helt rätt att han avslöjade. Men han begick ett fucking brott. Om fler börjar göra som Julian Assange, då försvinner lojaliteten, försvarsmakten försvinner.
Ja, jag håller helt med. Det är därför jag mot demonstrationer i Ryssland, för det är också brottsligt nu. Vem fan vågar ifrågasätta vad ryska staten gör där? Det är samma grej.
De fucking griper folk som går med tomma plakager. Det står ingenting på dem. De bara står så här på gatorna.
Jag tycker
Julian Assange skulle kunna nyansera lite mer.
Jag tänker så här, vissa grejer där han läckte information om vad som hände, det är en sak, men var inte det helt ofiltrerat så här försvarshemligheter?
Jo, det var det. Så att det var ingen kurering på det. Han bara läckte det rätt ut.
Det är ju
så, så visst, alltså, jag kan sträcka mig så här långt. Assange bad om att hamna i trubbel. Det gjorde han.
När han kom till Sverige.
Precis.
Och hade sex.
Rent principiellt så... Sättet USA hanterat honom på öppnar ju för att, han måste ju också veta något om ryssarna. De är väldigt mycket så här. De tittar på vad väst gör. Haha, då kan vi göra likadant om de gör det. Så tänker många i Ryssland. Och så använder de det som en talking point. Så varje gång någon väst gör någonting som egentligen inte är helt fräscht eller helt hundra, då blir ryssarna likadana. Och det var samma nu. Ska vi stänga ner RT i västvärlden? Och alla bara, jo, vi stänger ner jävla propagandan. Jaha, ja men då gör vi det då. Och då kommer Putin säga till alla i befolkningen, ja kolla, i väst, ni trodde de var demokratiska där. De inte, de stänger ner våra kanaler, så då stänger vi ner deras här. Och så legitimerat det. Och han får ryssarna med sig. Är ni med? Så att, det där fel till att prata om alltså på en principnivå. Jag säger inte, alltså, jag vet att om Patrik också när han hörde, kolla whataboutism och de är lika goda kolsupar och bla bla bla. Det är liksom inte, min poäng ligger inte riktigt där. Men vill du försvara så här demokratiska principer, leva upp till dem själv i första hand så hårt det går. Det är bästa sättet att övertyga andra om att det faktiskt är något att hålla fast vid.
Hur tycker du att du skötte med tanke på att du sa att Sverige var fullt och så åkte du ner och hämtade fler flyktingar?
Nej, sa jag att Sverige var fullt.
Jag ska ta reda på det.
Ja, jag utmanar dig.
Men det kommer typ fler än 200 000 flyktingar inom 3 månader. Ja. Det är ditt fucking fel.
Är det mitt fel?
Ja. Du startade det här.
Ja. Förut var det bara vänster som vill ha...
Nu kommer vi till det roliga i allt detta som ingen riktigt har fattat. Det är att jag har 1 miljon gånger starkare band till Ukraina än vad jag någonsin haft i Ryssland. Men den bilden har ju aldrig funnits i någon offentlighet.
Du är gift med ryska.
Ja, men vad fan säger det i sammanhanget?
Det säger inte ingenting.
Nej, varför tog du upp det då?
Men anyways.
Jag säger att det säger någonting än ingenting.
Det är en grej jag inte fattar.
Alltså hon hatar ju hade hon varit här hade hon varit den som hade pratat mest skit om Ryssland.
Okej, okay, men förut var det bara vänster som vill ta emot flyktingar.
Ja.
And now you fucking made it that both vänster och höger vill ta emot flyktingar.
Därför att det är så här.
Och han höjde antalet också. Han höjde antalet också. Det var 156 000 som kom nu. Nu kommer det komma 200 000.
Ja, inom vi ska
vi ska nog kunna klämma in mer än så. Så här.
Varför?
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Duvet. Då måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb sista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.